Nu är det avsnitt 10, hörni. Vilken härlig knäpp på näsan på alla de som har tvivlat att vi tog oss ända hit. Lyssnar på Lilla Drevet, en av de snabbast växande poddsensationerna i Sverige. Av alla politiska satirpoddar som görs av kulturarbetarfyllon på Möllan så är Lilla Drevet den kanske allra bästa. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter i Kringlan Svenssons vardagsrum med nämnde Kringlan och Nanna Johansson. Hej på er!
Hej! Inga elakheter om mitt hem.
Nej, jag ska inte kasta sten i ditt hem med tanke på hur mitt hem ser ut.
Det är chantilt av dig.
Kul att ta dig tillbaka, Nanna.
Tack så mycket.
Vill du berätta för lyssnarna vad du har gjort?
Jag har varit på semester 2 veckor. Gran Canaria.
Du är en historieberättare av rang.
Lämnade du landet för att du inte orkade med Fittstim, min kamp och debatten om Fittstim, min kamp?
Jag kände faktiskt att det kom så himla rätt där. Jag önskar att jag hade bokat in 3 veckors semester och att jag hade sluppit så första veckans Fittstims-snack. Men...
Mm. Vi kanske ska lägga upp lite extra material med en annans reseberättelser.
Ja, men kanske.
Det ska inte vara med i vanliga podden.
Nej. Eller?
Ja, vi kan ta det på, vi tar det på slutet så kan folk sluta lyssna eller fortsätta om de vill.
Ja, men jag kommer prata lite pyttelite om Fittstim idag. Så du får ändå en god portion Fittstim.
Mm.
Idén idag, alltså torsdag den 6 februari, så presenterades statsministermatchen. En opinionsundersökning där man frågat väljarna inte om deras partipolitiska sympatier, utan man ställer massa frågor som har att göra med det personliga förtroendet för de två statsministerkandidaterna, Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven.
Mm.
Vem är bäst på att företräda Sverige utomlands? Det svarade en majoritet som tror att Reinfeldt är bättre än Löfven.
Ja, verkligen.
Vem är bäst på att ingjuta hopp om en bättre framtid för oss som bor i Sverige?
Ingen.
Det är svårt, men Löfven tror jag också. Eller jag tror inte han är det, jag tror ingen av dem. Men jag tror
Löfven också, men... nu var, det var Löfven, det var rätt. Ja, men det var ju Reinfeldt förra gången.
Ja, men det blir en rolig gissningstävling. Mm. Att vi ska gissa vad folk tycker.
Sen var det, vem tror du är gulligast i basker?
Åh, ja, men jag tror ändå Löfven.
Jag tror det var Löfven du också. Vem vill du blåsa på magen så att det uppstår ett roligt ljud och han fnittrar?
Lätt Löfven.
Det var Löfven också. Bra, Kringlan. Vems kind vill du helst äta upp? Äta upp genom citationstecken. Det är så härlig kind som man bara vill äta upp.
Ja, som en spädbarns kind.
Ja.
Liksom.
Ja, men det är nog Reinfeldt.
Det tror jag också är Reinfeldt.
Vad bra ni är, det är rätt igen.
Den är liksom inte lika... Det är inte lika skitiga porer.
Nej, vad elakt sagt.
Va?
Gud, vad elakt.
Han känns mer groomad.
Ja, men det beror ju lite på vad man vill... han vill ju inte köra på den groomade stilen. Nej, han vill ju köra på norrländsk stålarbetare.
Löfven känns som att han har kvar sig sminkrest från Godmorgon Sverige 2011.
Men det handlar liksom om retorik, tror jag, om man vill kommunicera. Man ska ta avstånd från Täby, Stockholm och det här är liksom helt släta, porfria.
Men tror
ansiktet.
Du att Reinfeldt håller på med så? Peeling?
Jag vet inte, men det känns som Löfven inte gör det i alla fall. Det känns som hans kinder har en smak.
Ja. Vem vill du helst göra stående skeden med på en Ulf Lundell-konsert?
Vem är längst av dem? Jag tror tänker så här, att jag skulle vara lilla skeden.
Göra skeden på Reinfeldt, ta emot den av Löfven.
Kan man få stå emellan dem som en slags hamburgare?
Ja, jag vet, svarsalternativet fanns inte. Men det är väl, går säkert att krysta fram något skämt här om Miljöpartiet eller något. Vem som står där emellan som en hamburgare. Vem vill du ska backa dig om det blir tjafs utanför McDonalds 3:30 en söndag morgon?
Löfven.
Det är rätt.
Ja.
Vem tror du är bäst på att använda en gullig bebisröst för att få sin vilja igenom?
Reinfeldt.
Ja, jag tror också det är Reinfeldt.
Det var Reinfeldt. Ja. Men det är lite övervägande Löfven ändå här. Ja. Man får säga att det stämmer det här att de har medvind i opposition, eller oppositionen har medvind i opinionen.
Just det, vilken tungvrickare. Men det är långt kvar till valet. Mycket kan hända.
Tack till vår sponsor Akademikernas A-kassa. Det kostar 90 kronor i månaden att vara med och för det kan man få omkring 15 000 kronor i månaden om man skulle råka bli arbetslös. Så gå med i Akademikernas A-kassa eller i någon annan A-kassa.
Just det spelar ingen roll för akademikerna.
Nej, akademikerna är inte så ha-galna att de tycker att det är viktigt att alla är med i just deras.
Nej.
Det är viktigt att man är med i någon. Och för att hjälpa er att välja har akademikernas tagit fram en A-kasseväljare. Så gå in på väljaakassa.se. Det ska man göra. Då kan man gå in där och fylla i sin utbildningsnivå och sin bransch. Typ utbildning, gymnasiet och bransch, skog, lantbruk och fiskeri. Då kan man få reda på att skog- och lantbrukstjänstemännens A-kassa kan vara ett alternativ.
Just det. För en.
Eller kanske handels funkar också.
Ja, det är ju bättre folk går in och
testar. Ja, men jag har testat just det här.
Ja, du har testat. Men var skulle du hamna, Ola?
Akademikernas A-kassa.
Du skulle hamna där.
Var skulle jag hamna?
Ja, du är inte akademiker.
Nej. Du hamnar för en sån här små A, eftersom du är entreprenör och egenföretagare.
Ja, du får gå in och prova. Jag kan inte svara på det. Men precis som du sa, för alla som är akademiker så är akademikernas A-kassa ett självklart alternativ.
Mm, just
det. Så gå med där, det ger dig trygghet och det är solidariskt med alla andra i det här landet som säljer eller försöker sälja sitt arbete. Och det är också solidariskt mot dina favoritpodcastprofiler i Lilla Drevet.
Nordhavsräkan har blivit rödlistad, visste ni det?
Ja.
Jag har hört det. Det har varit mycket, mycket räka på tv.
Det var en upprörd tv-kock om det här, va? Leif Mannerström.
Ja, det har jag missat.
Vansinnig.
Ja, precis.
Det var inte så han hade tänkt sig sin ålderdom.
Det stod på Expressens första sida att han kände räkvrede.
Det är ett bra ord.
Men han har ju använt typ Nordsjön som sin fond. Alltså han har velat koka hela Nordsjön i en stor gryta. Och nu får han inte göra det längre.
Nej.
Han har ätit upp väldigt mycket av havets läckerheter.
Men vad har ni själva för känslor?
Jättetråkigt. Jag är inte arg, men jag är ledsen. Jag tycker jättemycket om räkor.
Då behöver jag inte påverka dig, men Ola, för att du ska få lite mer känslor för det här. Jag har tagit med en väldigt gullig bild på Nordens räkor.
Ja.
Känner du att du ömmar för det här hotade lilla djuret?
Jag har verkligen tagit med en bild på en räka.
Ja, jag har det på riktigt. Du men
är det här en särskilt gullig? Jag tycker det ser ut som en helt vanlig räka. Den har inte så här stora ögon, små plirande ögon.
Men titta den blicken.
De har ju väldigt speciella ögon, som pepparkornsögon. De är inte så, man drunknar ju inte i en räkas ögon.
Åh, jo.
Nej, precis. Det är väl ögonen som är hemligheten för det här gulliga djursympatin ofta. Och där ligger räkorna dåligt till med sina små pepparkornsögon.
Rådjur, jättebra.
Man vill hjälpa den.
Ja, just det. Den ser ut lite som en puckelryggig. Någon gammal tant med rollator. Ja, det kan man tänka att den är.
Ja, det kan man tänka.
Ja, den har rödlistats. Man har fiskat lite för mycket räka, eller trålat, som det kanske heter bland skaldjursfandom. Nu finns det för få exemplar nordhavsräka kvar.
Ja, det är jättetråkigt.
Det är jättetråkigt, ja. Och det kan man ju tycka, även om man inte äter räka,
att
det är. Det ska vara förbjudet taget så att stammen återhämtar sig. Är det så det är?
Jag tror det. Det är inte för all framtid som jag förstått.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Utan det,
det går väl inte att fatta sådana beslut. Nej. Det verkar konstigt.
Att vi bestämmer nu att ingen någonsin mer ska få äta räkor, då kan jag förstå.
Då skulle räkvreden kanske vara med.
Leif Mannerströms barnbarn ska aldrig få äta räkor.
Jag ska erkänna att jag har inte helt full koll på hur det fungerar, vad som är kriterier och sånt. Men det man fattar ju är att den är illa ute.
Ja, dessutom en rödlistning. Det är inte så att det kommer vara omöjligt att få tag på räkor. Det kommer vara exakt lika enkelt.
Just det, men det är omoraliskt.
Ja, precis. Så att det är det man är arg på. Att man har gjort det omoraliskt att vräka i sig räkor. Innan var det bara gött.
Men det blir mer omoraliskt för att det är mera, vadå, för att de är fraktade längre ifrån nu, eller? Så de kommer vara
mer
klimatovänliga.
Men man kommer fortfarande kunna äta exakt de räkorna som är rödlistade kommer väl säljas i alla affärer. Precis som med ål och alla andra.
Ja, det är inte på alla. Jag tror att de som leverantörerna kan ju välja där, redan på, eller uppe på den nivån, att inte ta in det. Liksom.
Just det finns
så det kanske blir lite svårare att få ta in.
Ett kollektiv på Möllevången som importerar räkor som kommer avstå nu. Men alla andra kan fortsätta precis som vanligt.
Mm.
Mm.
Ja.
Men jag lyssnade i alla fall på den här nyheten när jag satt och hörde på Studio 1 tidigare veckan. Och där hade de fått idén att de skulle ta pulsen på vad vanligt folk känner för den här nyheten. Om att man borde hålla sig borta från arten nordavsräka ett tag framöver. Reporten gav sig såklart iväg till den heliga plats där skaldjur dyrkas, nämligen Feskekörka i Göteborg. Och där fick hon fatt i den här killen.
Jag köper ofta faktiskt de här gröna räkorna.
Nu har man i alla fall rödlistat räkorna. Vad tänker du om det?
Tråkigt.
Kommer du påverka dig?
Ja, man tänker nog mer.
Kommer du sluta köpa dem?
Tror jag inte, det är för gott.
Bra göteborgare att hitta. Hur hittar de han?
Kommer det påverka?
Han står där redo varje dag för alla mannen på gatan segment.
Men Göteborg är fullt av det. Sen,
jag är sen, jag ska till SVT Debatt nu. Sitta längst bak och vara lite dum.
Ja, jag ska tycka något om head dagis. Jag vet inte vad.
Kommer det påverka den här killen? Ja, han kommer tänka på det. Kommer han att sluta äta? Nej, för...
Det är för gott.
Det är för gott. Hur mycket han än brinner för de här laxrosa små varelserna så går det bara inte. Det är för gott. Damn you, räkor. Varför har ni ingen självbevarelsedrift? Varför har ni lagt det till med så god smak? Säger han. Du, Kringan, pratade ju om hotade ålar för några avsnitt sedan.
Mm. En succéprata kan man säga.
Vad sa du?
Väldigt älskad
prata. Ja, väldigt älskad prata. Och då pratade du om alla de här skånska gubbarna som bara inte kan sluta äta ål. Och jag känner att vi har att göra med lite samma slags dilemma här med räkorna, fast... Med göteborgare,
ja, det är en mer älskvärd grupp.
Ja.
Känns det väl som. Eller? Rasistiskt. Förlåt, fortsätt.
Ja, men de tycker att det är så gott att de bara inte kan sluta äta upp hela artbeståndet. Och det är ganska lätt att bara köpa det när man hör den här motiveringen. Så, ja, det är klart att han gillar sina räkor. Så.
Men finns det inte är det inte så många restauranger i Göteborg som lever på sin legendariska räkmacka?
Jo.
Om de inte kan sälja sin legendariska räkmacka. Gotia Towers legendariska.
Hur gör ni den? Ja. Det är en tekaka. Sen 8,5 kilo räka över.
Ja. Det är kört om de inte får göra den, tänker jag.
Jo, men i alla fall. Det här argumentet då att någonting är för gott. Det hör man ju som en förklaring till ganska mycket. Varför äter du godis som är så onyttigt för dig? Det är så gott. Varför äter du kött trots att du vet att det gör ont på djuret när det slaktas? Ja, men det är ju så gott. Men det man lätt kan glömma då när man hör den förklaringen, det är ju att människor inte är labradorer. Tro det eller ej, men arten människa har ju förmågan att inte äta precis allt. Människan gnager inte upp hörnet på frolligspåsen och föräter sig till magen så sprängs av allt torrfoder.
Kanske om det hade varit så gött. Om människors fingrar hade varit goda så hade de ätit dem.
Om man hade kunnat liksom stapla liksom en hög med fingrar på en tekaka och sälja i Gotia Towers.
Men jag tycker vi ska underkänna det argumentet. För det går ju, alla människor kan ju lägga band på sig. Jo, men till och med den här killen skulle ju kunna sitta så på andra sidan av ett bord mitt emot en sån räka som vi såg på bilden och bara blicka in i de där pliriga svarta små ögonen utan att kasta sig över den och äta upp den.
I teorin, ja.
I teorin, ja. Även i praktiken. Jag tror så mycket på den här killen. Jag tror att han kan hålla sig borta från det. Och jag är också säker på att han kan hitta någonting inne på Feskekörka som smakar ungefär som nordavsräka. Till exempel en annan sorts räka. En räka som inte är rödlistad. Och om man nu vet att han inte kommer kunna låta bli att köpa nordavsräkor när han väl står där i saluhallen och slickar sig om munnen. Ja, men gå inte dit då. Stanna hemma. Noll risk för att paja ett artbestånd. Ja, det är mitt enda case här, att jag tycker att...
Det är för gott.
Är ett alldeles för dåligt argument för att få bete sig hur som helst. Så skärpning alla räkkillar och ålgubbar där ute.
Hur blev det här en könsfråga? Jag tänkte vi skulle tala lite om Claes Borgström. I vissas ögon är han en dåre, i andras ögon en galning. Det finns till och med de som anser att han har en skruvlös. Det enda vi kan enas om är att han är vänsterpartist och feminist. Eller hur? Där kan vi mötas.
Men är han så, är det så skruvlös rykte om honom?
Ja, men vi får se.
Rakt igenom, ja, okej.
Låt mig driva
det
i bevis.
Du får driva det vidare lite.
Alla måste inte tycka som jag heller. Jag vet att du, Nanna, älskar Claes Borgström.
Jag är ganska förtjust i honom. Ska jag säga varför?
Ja, säg varför.
Han har aldrig gjort någonting som en annan gubbe skulle high-fivea honom för.
Du tänker kanske på att han vill att vi skulle bojkotta fotbolls-VM i Tyskland.
Ja, till exempel. Världens minst populistiska hållning.
Just det, världens minsta chans att det skulle ske också. Eller hur?
Kanske.
Men det hedrar honom att han ville göra sig så impopulär i stora segment av väljarkakan.
Han tänkte om Sture Bergvall blir dömd för 8 mord, då kanske man kan få fotbolls-VM bojkottat också.
Ja, inget är omöjligt. Inget är omöjligt. Det kostar inget att önska. Han skrev i veckan en debattartikel i Aftonbladet. Alltså våra kompisar, vi ligger ju, det har vi glömt säga, vi ligger ju på Aftonbladet Kultur.
Just det.
Man kan till och med säga att den här podden presenteras av Aftonbladet Kultur. Det här var i vanliga Aftonbladet, debattartikeln kom. Han skrev den med Rosanna Dinamarca, även hon vänsterpartist och feminist. Och där hävdar de att Sverige behöver en ny feministisk myndighet. Ja. Sådana debattartiklar får man kanske ligga på i Vänsterpartiet. Men i den riktiga världen måste vi ändå gå igenom vad det är de säger. Så det var det jag tänkte vi skulle göra här.
Okay.
Claes Borgström och Rosanna Dinamarca har tittat på tv. De har sett Belinda Olssons Fitz i min kamp, som så många andra. Ett tv-program som blev hatat för sin problemformulering. Har feminismen gått för långt? Nej, säger Rosanna och Claes. Feminismen har inte gått för långt. Frågan är absurd, säger de. Varför det?
Undrar jag. Har ingen svar på det?
Ja, men varför är den absurd? Man kan väl få fråga. Det finns inga dumma frågor. Förutom ändå, har feminismen gått för långt? Det är den enda dumma frågan vi har. Den ska man inte ställa. Dum fråga, säger Claes och Rosanna och skriver, det handlar om rättvisa och kan rättvisa gå för långt? Slut på argument. För rättvisa kan som ni vet aldrig gå för långt. Det är ju ett gammalt problem annars, tänkte jag, inom den politiska filosofin, att man måste välja mellan frihet och rättvisa. Och ganska många skulle säga att vissa länder valde för mycket rättvisa visavi frihet. Ni gick för långt, Sovjet, har folk sagt. Det blev för mycket rättvisa, för lite frihet. Ni gick för långt i det här. Det finns i alla fall de som skulle hävda att det kan bli för mycket rättvisa. Skit i det. Det viktiga tycker jag är att
Ska vi skjuta.
Som ni märker så har Claes och Rosanna ändrat problemformuleringen från Belinda Olssons har feminismen gått för långt till kan feminismen gå för långt. Det spelar ingen roll här vad sunda förnuftet säger eftersom Claes och Rosanna trummar på. Är lika lön för likvärdigt arbete att gå för långt? Frågar de retoriskt. Inte för att Belinda Olsson någonsin har föreslagit det. Det gör hon
Nej,
inte.
Men det blir så äpplen och päron och det där att det är klart att feminismen inte kan gå för långt om man pratar om sådana saker. Nej. Men vissa metoder som man använder för att förbättra feminismen kan ju vara felaktiga. Det måste man ju kunna säga utan att vara antifeminist.
Precis, men nu är ju i den här debattartikeln problemformuleringen för alltid så fiffigt förändrad genom att de har dragit in det här rättvisargumentet. Att män frias för brutala våldtäkter, är det att gå för långt i feminismen, undrar Claes och Rosanna? För det var väl ungefär det Belinda Olsson försökte säga. Hon och hela SVT-koncernen vill upphäva straffen för gruppvåldtäkter. Det är svårt att avgöra om Claes och Rosanna spelar dumma eftersom de spelar så skickligt. De är oerhört skickliga i sin gestaltning av två dumma människor. Jag vill bara säga innan jag fortsätter att jag tycker inte att feminismen har gått för långt generellt. Men jag kastar in en liten brasklapp och säger, kan man tänka sig att det finns någon feminism som har gått för långt någon gång? Och jag tänkte att vi kunde testa den tanken med en fallstudie. Jag kallar fallstudien Claes Borgströms feminism. Har den gått för långt? Vem är Claes Borgström? Jurist, tidigare socialdemokratisk talesman i jämställdhetsfrågor, numera vänsterpartist. Han har hävdat att alla män bär en kollektiv skuld för mäns våld mot kvinnor. Visst kommer här en liten misstanke om att Claes Borgströms feminism har gått för långt? Eller är det en tanke vi är bekväma med? Den här typen av generaliseringar om män. Det är väl nästan något som bara en galning skulle säga.
Ja, alltså, är det? Det är inte det. Är det så här maktstruktur?
Typ.
jag
vill veta,
jag
vad är det för vansinnig bild av samhället man har?
Jag tycker också det är härligt att det är han som säger det. Oavsett vad det är. Jag gillar att han står på barrikad.
Det är såklart härligt att det är narr som säger det. Så behöver man inte ta det på
allvar. Ja, men det är inte kollektiv... Eller skull kanske ett konstigt ord. Men vi drar ju någon slags kollektiv nytta av att män alltid har spöat kvinnor. Att
jag drar ingen sån nytta. Gör du det, Ola?
Jo, det...
Men... Dåligt i så fall. Mest känd är kanske Claes Borgström för att ha misslyckats med att försvara Thomas Quick. Det fanns ingenting som tyder på att Thomas Quick var skyldig. En annan gång missade Claes Borgström sitt rövhål med en decimeter när han skulle torka sig. Fistade sönder toalettstolen i små bitar. Thomas Quick-bollen låg på mållinjen. Claes Borgström skulle bara sparka in den. Missade bollen. Hur kunde han missa? Jag har samma anledning som psykiatriker, utredare och annat löst folk lät sig luras. För att man hade byggt upp ett teoretiskt resonemang som vilade på en cirkulär bevisföring baserat på en mix av psykoanalytiska luddigheter och feministiska generaliseringar om män. Vi får kanske liksom måla upp en bild här om hur det såg ut på 80- och 90-talet inom den feministiska forskningen. Att det fanns en feministisk forskning som hävdade att sådana saker som Thomas Quick ljög ihop att han hade gjort var ganska vanligt att män gjorde. Mördade barn. Att ingen kunde minnas några mördade barn berodde på att man vilade mot den här psykoanalytiska tanken om bortträngda minnen. Om man inte mindes att ens pappa förgripit sig på en så var det ett argument för att ett övergrepp hade skett. Men varför skulle man annars ha förträngt minnet?
Men hade det här teorin om bortträngda minnen som fick Quick dömd, hade den något med feminismen att göra?
Det är ju en psykoanalytisk förlegad, den var ju väldigt förlegad då. Men den var liksom populär inom...
feminister som har...
Nej, den var väldigt populär inom den här radikala feministiska forskningen.
Det hade jag aldrig hört.
Nej, men ett annat exempel då på en som var radikalfeministisk forskare var ju Eva Lundgren. Ni kanske kommer ihåg henne. Hon blev lite känd i dokumentären Könskriget.
Ja, det är män, djurpersonen.
Ja, det var väl någon från Rock som sa det. Det här är liksom chefsideologen bakom den typen av uttalanden.
Jag har aldrig sett den här dokumentären. Jag har bara sett klippet "Men djur tycker inte du". Jag har sett det i en miljard olika inslag om feminism.
Dokumentären är att det är olika tanter.
Det är bedrägsignal.
Ja, men så var det med det här. Olika kortklippta tanter sa att män var djur. 1994 gav Eva Lundgren ut boken "La de små barn kommer till mig, barns erfarenheter med sexuellt och rituellt övergrepp", om då allt det här rituella satanistiska slaktandet av barn och foster som män sysslar med. Hon kritiserades på DN Debatt den 3 juni 2005 av Ann-Marie Morhed och Bo Rothstein. Det blir en liten utvikning här, men jag vill bara måla upp hur den radikalfeministiska forskningen såg ut. De hävdar att det kanske inte alls är så att i alla män bor en satanisk rituell barnamördare, som Eva Lundgren hävdade. Framförallt menar de att det inte är supervetenskapligt att bara hävda det. Det bara dras till minnes att då ansågs det så här att män som misshandlar och dödar kvinnor visar inte upp något avvikande beteende utan ett vanligt manligt beteende. Det är ungefär lika vetenskapligt som att säga att alla män bär på en kollektiv skuld till våld mot kvinnor.
Var det konsensus då?
Det var inte superkonsensus kan jag säga, men på sociologiska institutionen i Uppsala tycks det ha varit så. Det var något som Eva Lundgren hävdade i alla fall. Att det inte är något konstigt att män... Det är konstigt. Man ska liksom höja på ögonbrynen om man ser... Här går en man som inte har ritualslaktat ett foster. Vad är det för fel på han egentligen? Är han bög eller? Eva Lundgren svarade på artikeln den 12 juni 2005. Där berättar hon att hon i sin forskning intervjuat barn som blivit utsatta för rituellt sexuellt våld. Och barnen kunde inte själva sätta ord på berättelserna. Så Eva Lundgren fick hjälpa dem. Barnen sa symboliskt laddade ord som kors, ljus, mask, smycken, musik. Det här är ingen vanföreställning, eller det här är ingen nidbild av hennes forskning, utan detta är citat då ur hennes eget försvars
alltså artikel. Barnen sa de här orden och det bildade en berättelse om övergreppen de utsatts för.
Hon skriver att hon var frestad att blunda för alla riter med foster och djur, men det gick inte. Skriver hon själv då. I en intervju i Svenska Dagbladet från den 29 maj 2005 får Eva Lundgren frågan hur vanligt det är att barn, foster och djur offras under riter. Hon suckar över det krav på siffror som hon upplever är typiskt svenskt. Ni vet hur vi svenskar är. Ta fikapauser, handla på bolaget. Om någon hävdar att män ritualslaktar barn så frågar man bara, har du något belägg för det här? Fyrkantigt. Thomas Quick uppförde sig likadant som barnen som Eva Lundgren intervjuade. Han minns ingenting, han talade i symboler som behöver förklaras. Och folk i hans närhet förklarade åt honom. Tyvärr byggde de då hela sin förklaringsmodell på en förlegad psykoanalytisk teori och en feministisk analys som byggde på grava generaliseringar kring män. Thomas Quicks första försvarare slutade eftersom han tyckte att det här försvaret, det verkar lite bakvänt att vi ska försöka sätta dit den, att jag förväntas sätta dit den jag ska försvara. Som försvarsadvokat skulle man vara med och hjälpa Thomas Quick att minnas rätt, alltså minnas det man skulle bevisa. Det hade inte Claes Borgström nått emot.
Okay.
Och därför var han så framgångsrik i att få Thomas Quick fälld för de här morden han absolut inte har begått.
Mm-hmm.
Och jag säger inte att jag tycker att den här, eller jag säger inte att den här typen av feministisk avart är särskilt vanlig, varken då eller nu. Men det är den typen av feminism som formade Claes Borgström. Och det är det som förklarar hur han kunde misslyckas med att få Thomas Quick fälld. Så nej, feminismen har inte gått för långt. Men feminism kan gå för långt.
Misslyckas med att få Thomas Quick friad.
Ja, förlåt.
Mm. Men ja, okej. Okay, men det är intressant, för då är det liksom, du menar att det är en röd tråd mellan hans hjälp att ingå i kvicklaget och få honom fälld och den här debattartikeln.
Det skulle jag säga.
För jag hade tänkt så att nu försöker bara Claes Borgström göra random lite provokativa utspel för att ta bort fokus från att han är bästis med Göran Lamberts. Men det här är egentligen bara en del av samma sak.
Ja, men jag tycker det har kanske fallit undan lite att det bygger, det är inte bara det här bortträngda minnen, det är också, det var en teori som engagerade radikalfeminister på 80- och 90-talet. Och det får man väl ändå kalla Claes Borgström om han tycker att alla män har en kollektiv skuld i att kvinnor misshandlas. Då är man ganska radikal. Så att visst, feminism kan såklart gå för långt. Vi har ju Claes Borgström. Så att det är lite ironiskt att just Claes Borgström går ut i tidningen och berättar att feminism inte kan gå för långt.
Det är ju vinter-OS i Sochi nu.
Mm.
Peppade på bobben och skidskyttet?
Nej, jag har inte de tv-kanalerna heller, så jag kan inte se det.
Jag har en vintersport som jag tycker är jätteroligt att titta på.
Säg det inte, säg det inte.
Man åker liksom ner skidor i en jättefarlig hopp.
Ja, okay.
Just det, vad var det?
Ja, det var
skitsa, det är jättetråkigt vad en annan gillar för vintersport.
Va?
Ja, men tyst nu.
Vilket misogynt avsnitt det här är.
Verkligen.
Jag vet, jag fick bara en ofeeling. Det tog så lång tid för mig att säga vad det var för... Förlåt. Du kan inte namnet på det. Nej, okej. Okay. Men då var det bådas fel att det blev så här. Men jag snackade förra veckan om den här debatten om att det är problematiskt med OS i Ryssland på grund av mänskliga rättigheter och hetsandet mot homosexuella.
Mm.
Men det är ju verkligen bara en del av det hela. För nu har jag suttit framför SVT Play och tittat på dokumentärer och reportage och Uppdrag granskning och sånt om Sochi. Och det är liksom ett vansinne som aldrig tar slut. Alltså det första man får veta är att Sochi är den enda platsen i Ryssland som inte har snö på vintern.
Mm. Ja, okej. Okay. Mm.
Sochi ligger vid Svarta havet och typ ryssarnas favoritbadsemesterort. Det är den enda platsen i Ryssland med subtropiskt klimat.
Men varför det är, har de...
Det är som att arrangera vinter-OS på Ibiza ungefär.
Okej, okay, ja. Mm.
Varför kan man fråga sig?
Ja, varför,
men du undrar varför. Ja, men det här är ändå det vettigaste med Sochi-OS. Att det är som att arrangera vinter-OS på Ibiza. Uppdrag granskning var i Sochi och träffade gästarbetare från typ Tadzjikistan och Uzbekistan. Som jobbat med att bygga upp OS-anläggningarna. Men som inte fått ut sina löner. Och i det här klippet så intervjuar de en som heter Semin Simonov från Rysslands största människorättsorganisation Memorial för att ta reda på exakt hur vanligt det är här med utebliven lön.
Vad han säger är egentligen groteskt. Det OS som världen snart ska se har byggts upp av arbetare som inte fått betalt. Det fanns 70 000 utländska arbetare i Sochi förra våren enligt officiella siffror. Enligt Memorial skulle åtminstone 30-40 000 av dem alltså inte ha fått ut sin lön. Semen Simonov berättar hur arbetsgivare satt i system att samla in gästarbetarnas pass och säga att de behövs för att ordna arbetskontrakt. Sen får de varken kontrakt eller pass. Och det blir ett sätt att tysta den som klagar.
Ja, men de tar deras papper och om de klagar på att de inte får lön så säger arbetsgivarna, skvallrar de att de är i landet illegalt och de blir utslängda. För de har inte kvar sina papper så de kan inte bevisa att de faktiskt är där illegalt.
Gud vad sjukt.
Så de har att välja på att åka hem utan cash eller stanna kvar och jobba på och hoppas på att det kanske kommer någon lön någon gång. Om chefen är lite schysst. Och det är då 40 000 som har haft det så här. Så det är liksom, det är inte så här slavliknande förhållande. Det är väldigt bokstavligt talat slaveri.
Mm.
Att hockeyrinken i Sochi har byggts på samma sätt som pyramiderna. Så det är inte som att vinter-OS arrangeras på Ibiza. Utan det är mer vinter-OS arrangeras av Egypten 2000 före Kristus.
Ja, det är deppig tanke såklart.
Mm.
Ja, men det här är hur man får gästarbetarna att jobba gratis. Arbetare som inte är utländska gästarbetare får man ha en lite annan taktik med. Det har fått en del uppmärksamhet det här fallet med Mardiros Demirchan, som uppdraggranskning också berättade om. Har ni hört talas om honom?
Nej.
Han jobbade som elektriker på ett bygge. Han fick ingen lön, han klagade. Till slut så blev han kallad till chefen för att prata om det. Då stod chefen där med poliser och han anklagades för att ha stulit kablar från bygget. Han erkänner inte, poliserna tar med honom till stationen och torterar honom. Han vägrar erkänna och till slut så våldtar de honom med ett järnspett. Och då till slut så skrev han på erkännandet. Och sen fick polisen honom att göra en överenskommelse om att han skulle avstå sin lön. För i så fall skulle arbetsgivaren dra tillbaka sin anmälan. Så polisen samarbetade då med arbetsgivaren.
Jag förstår.
Att det är så himla billigt att få ryska poliser att göra helt sinnessjuka saker. Att det var billigare att betala av polisen än att ge den här liksom, svartarbetande elektriker
ja,
sin
ja,
lön.
Själv skulle man känna som polis att man skulle vilja ha något sorts tillägg för att göra. Att det här stod inte, det här
jag
var inte det.
Jag hoppas att du känner.
Ja, men för, de sa det, han tjänade, den här killen, han tjänade 300 kronor om dagen.
Polisen?
Nej, han elektrikern som hade blivit lovad 300 kronor om dagen. Han skulle månadslön på typ 6-7 tusen.
Jag skulle ha 500 spänn för att göra det.
Nej, men slut.
Det är 1000 då? Eller vad menar du? Var det fel på siffran?
Ja, men det var inte svin mycket pengar, eller hur? Förvånansvärt billigt att få ryska poliser att utföra bestialisk tortyr.
Ja.
För man har ju hört ifrån ryska poliser att det är lite mer bad cop än good cop i Ryssland. Det är lite sån stämning. Men det borde ändå vara lite emotionellt påfrestande även för ryska poliser att göra sånt här.
Ja, ja, absolut. Men det kanske hedrar dem då att de inte, att pengar var inget issue.
Nej, alltså, det hedrar dem inte direkt.
Nej, men gör det inte.
Vadå, att de gör det?
Nej, men hade det varit bättre? Jag skojar ju om att jag skulle gjort det för 500.
Vi vet, ja.
Men jag menar, det gör de väl inte softare?
Nej, men det gör de inte. Det gör väl de till psykopater.
Ja, annars bara lite gnidna. Ja.
Om du är den första att räcka upp handen för det uppdraget så är det väl något fel på dig.
Men vidare extremt konstiga grejer med Sochi OS är att det har kostat 50 miljarder euro att arrangera. Det är den senaste siffran.
Det är omöjligt
siffran.
För mig att säga om det är mycket pengar.
Du har väl någon känsla?
Ja, men det är mycket pengar för mig, men jag kan inte säga om det är mycket för Ryssland.
Det brukar vara 2 miljarder.
Tack.
För ett vinter OS. Ja. Alltså, det här var 25 gånger dyrare än Vancouver OS och Turin OS och de senaste vinter-OS:erna som varit. Alltså, som man vet hittills, det är den sista siffran man har hört, 50 miljarder. Och det beror till stor del på att svin mycket pengar har försvunnit i korruption. Kontrakten på vad som ska byggas har gått till så här, Putins olika bovkompisar, olika oligarker och sånt. Och de har byggt en väg, de har typ så här, fått 10 miljarder för att bygga en väg som kostar 1 miljard. Så har de haft 9 miljarder som man kan dela upp bland alla bovarna.
Ja, det låter obra.
Ja, precis.
Rent dramaturgiskt så kunde du lagt det om järnspettet. Efter så hade det känts ännu mindre.
Nej, man är
fortfarande i chock efter den hemska historien. Så man tänker så här, ja, det var en dyr väg.
Bygga väg över ett naturreservat, jaha.
Ja, ja. De bygger den av en väg gjord av utrotningshotad uggla. Det låter ändå bra i jämförelse.
Det har alltså varit en fest då på liksom offentliga pengar. För det är så här pengar från statskassan, skattepengarna som har gått till att bygga alla de här OS-anläggningarna. Mm. Och då har de då bara rensat de som har fått de här kontrakten och tagit jättemycket pengar. Så det enda alla de här affärsmännen ville göra var ju att plundra den ryska statskassan. Varför måste de då arrangera OS också? För att jag tänker att OS, hela OS är lite motsvarigheten till det här aspektet i annalen. Alltså det som hände honom är en metafor för hela OS.
Men det är också ett faktiskt trauma.
Ja, det är det. Det är det. Men det, liksom, det, men det liknar hela det här större traumat som OS i Sochi är. OS är spettet i annalen på Ryssland. Och framförallt på Sochi. För med Mardiros så sa de, vi vill ha dina pengar. Du kan gå med på det nu, annars tortyr. Men, och det kommer ändå sluta med att vi tar dina pengar.
Mm.
Och jag tycker att invånarna i Sochi kunde ha fått den chansen också. Innan, att ge bort pengarna innan spettet.
Ja, just det.
För
det,
då, affärsmännen vill ju bara ha pengarna. Kunde inte medborgarna fått chansen att ge dem det och inte behöva ha det OS också? För att liksom OS har varit helt fruktansvärt för Sochi.
Det låter ju så.
De har liksom rivit folks hus, här, gjort folk hemlösa. De har skövlat naturen.
Det är
de
inget, har, det är inget som ett så här curlingguld kommer kompensera.
Nej, precis. De har helt förintat hela staden med olika fuskbyggen. De har ödelagt floden Mzynta som förser Sochi med dricksvatten. Jag tycker att invånarna kunde ha fått chansen innan på något sätt att bara samla ihop. Här, bara ta alla våra skattepengar. Gör inte det här spettet också i oss. Låt oss slippa OS. För att OS var ju bara en ursäkt för att vi skulle få alla pengar ur statskassan. Kunde de inte ha fått slippa OS, tänker jag.
Just det. Jag såg ju också den spelet om Sochi. Och det jag tänkte på där är att om den dokumentären hade varit en mockumentär, alltså fiktiv och lite skojig, då hade jag nog satt ner foten och sagt nej, stopp, stopp, stopp. Så där rasistiskt borde man inte avbilda ryska tjänstemän. Nej. De går inte alls runt i så illasittande kavajer och säger hur kan du prata om mutor när vi står i den här vackra parken och ser så glada alla människor är. Sluta prata. Så det var mest min spaning att den är alldeles för overligt.
Och när han skulle gå runt där i Sochi som någon så här, som den så här älskade gudfaden som så här ska gå runt och går förbi någon tant som så här går upp en trappa och bär typ någon matkasse så han så här, jag hjälper dig, jag hjälper dig, börjar dra i. Så vad släpar han tanten som krampaktigt håller i sin matkasse att han ska så här, vara lite skön inför, godhjärtad inför kameran.
Ja, men det var ju tur att det inte var en fake-dokumentär då. För då hade det blivit rasistiskt.
Ja. Mm. På alla andra sätt var det otur att det inte var en fake-dokumentär.
Jag vet inte om ni minns det, men jag pratade innan om feminism som gått för långt.
Gjorde du det?
Ja, du var förträngd.
Nanna fick en blackout.
Jag minns så. Bara långt. Psykologi.
Ja, det var ungefär det.
Thomas Quick.
Jag vet inte, hade jag torrt på fötterna, vem vet. Jag är väl inte särskilt duktig på vare sig psykoanalys eller feminism. Ta det lugnt där ute, inget brott har begåtts. Jag tänkte balansera upp det här med ett fall där feminismen inte har gått för långt.
Hurra!
Vi hade innan fallet Claes Borgström. Nu ska vi lyssna på fallet Birger Schlaug. Först lite bakgrund. För ett tag sedan var det ju någon skola som gjorde ett radikalt försök att införa 4 köttdagar i skolan. Alltså 80% av alla dagar skulle eleverna serveras döda djur i matbespisningen. Trots att alla vet att det är moraliskt, omoraliskt och dåligt för miljön. Bara skoja. Det radikala försöket var att införa en köttfri dag. Katastrof, sa Lantbrukarnas riksförbund. Ett knullsuget gäng som gillar landsbygden och skogen. En köttfri dag, det skulle ju innebära nästan ingenting, men det skulle vara lite bättre än vad det var dåligt innan. Det gillade inte LRF. LRF fick panik, fullständig panik. Det var som i Ensam hemma, när föräldrarna på flyget kommer på att de glömt ett barn hemma. Vilken mardröm. Du som har barn, Anna, kan ju tänka dig.
Jag har inga barn.
Så LRF, har du glömt dem hemma?
LRF var inte Macaulay Culkin.
De var mamman, som mamma. Inte vet vem det är riktigt. Den typen av panik fick de när de hörde talas om en köttfri dag på en skola i Nyköping. Så de skruvade upp grillar, lastade bilar fulla med kött, åkte till skolan och delade ut kött gratis. Det är bättre barnen äter kött från oss än köper det från en ful gubbe på stan, tänkte man.
Men det här måste ha hänt medan jag var bortrest.
Det hände saker då också. De delar, även om det här är helt bisarrt. Nyhetssveriges epicentra råkade vara på Kanarieöarna så händer det fortfarande saker i Sverige.
De delade ut hamburgare på skolgården.
Ja, exakt.
Det är så himla, himla lamt.
Ja, det är lamt. Men en som inte var lam utan skarp i repliken var Lovisa Norberg från LRF. Hon uttalade sig om att tjejer som växer behöver kött för att bli snygga. Vem vill vara ihop med någon slags vegan-tjej som ser ut som elefantmannen, sa hon. Det är jobbigt när ens flickvän ser ut som Göran Johansson bara för att hon undviker rött kött. Man vill inte behöva köpa en t-shirt till sin tjej där det står tofu byggde denna oattraktiva kropp.
Hon sa sen att hon hade blivit felciterad. Ja, det alltså på det här första citatet. Kanske tycker hon också att hon blev felciterad på dem du hittade på sen. Jag vet inte.
Ja, men jag var ju inne i hjärnan på Lovisa Norberg nu. Det var inte svårt, ska jag säga. Du var inte här då när det briserade det här, Anna. Men jag får berätta för dig då att det var inte svårt att hitta argument mot LRFs aktion. Eller deras uttalande. Men till slut hade man ju hört alla argumenten. Trodde man. Sen var Birger Schlaug gäst i Godmorgon Sverige. Han hade lyckats hitta ännu ett argument för att LRF gjorde fel. Inte något bra argument, men ett konstigt argument. Han hade kunnat välja ett bra argument. Han valde ett konstigt.
Ja, nej, men i aktionen hade ju lite lustigheter. Till exempel att tjejer blir vackrare och snyggare om de käkar kött. Vilket är lite halvrasistiskt med tanke på att väldigt få indiska kvinnor käkar kött. Och de är väl vackra.
Bevis! Det finns indiska kvinnor som inte äter kött. Och indiska kvinnor är väl vackra? Varför säger LRF att det inte finns vackra indiskor? Det är halvt rasistiskt. Tycker du det är ett bra argument, Nanna?
Jag förstår inte vad jag just sa.
Eller tyckte du att det var lite att gå över ån efter vatten?
Men det var, här var väl helt... har man läst Birger Schlaugs självbiografi så var det här helt... in character och rimligt.
Alla kanske inte har läst den. Vill du återberätta något?
Jag har läst ett blogginlägg av Kalle Lind som har läst den.
Det är mycket, han är ju ett köttets politiker.
Ja, det är mycket sexskildringar om kärleksmöten på olika stränder och sånt där.
Han är ju något av en romantiker.
Ja. Var det han som låg med någon på hennes bröllop?
Just det, och sen fantiserade han om att hon hade sand mellan skinkorna. Nej, hon gifte sig.
Det,
han knullade henne innan, dagen innan hon gifte sig. Natten innan.
Jag har för mig att hon sa att han i Miljöpartiet kallades för språkröret. Om alltså, ni förstår vad jag menar. Aha, väldigt fantasilöst.
Alltså, rör som i penis.
Ja, det ryckte i språkröret. Något sånt.
Ja, något sånt.
Det är lite mer.
Det är lite fantasilöst öknamn då, om man ska... Eller han var språkrör. Ja. Vi kallar honom språkröret för att han är så kåt.
Ja, men han var ju tvungen att knulla på stränder för att varje gång han låg med honom så satt han ett hack i sin säng. Så låg han bara på en hög av sågspån. Så att det fanns inget kvar att sätta hack i.
Just det.
Då får ni en bild av
nu
hur mycket han har
bara
knullat.
Stranden så kommer vågorna och sköljer bort
hur mycket
så
här fältbiologer han har knullat.
Mm. Men han vet nog mer om hur snygga indiskor det är än de där frigida jävlarna på LRF.
Det tror jag.
Det kan han läxa upp dem om.
Det är ju han världens största demokrati som Birger Schlaug har knullat. Han knullar underkasten på överkasten, skulle man kunna säga. Skit i det! Hade du någon kommentar på det, Birger Schlaug?
Så det känns väldigt gubbigt, hela det här systemet.
Birger Schlaug, det känns lite gubbigt, ja.
Vad syftar han på det här?
Han tyckte att det var gubbigt av LRF att dela ut hamburgare. Eller så var det självkritik, det vet vi inte.
Varför sluta vara så gubbiga med hamburgarna, var lite mindre gubbiga och hylla den indiska kvinnan?
Den indiska kvinnans skönhet.
Carl Bildt har varit i Iran.
Ja, just det.
Det har cirkulerat en bild på honom när han står på presskonferensen och tar en selfie.
Han fotar sig själv alltså.
Ja, bra, bra.
Jag tänker på alla våra lyssnare.
Och det har varit så en stämning kring den här selfien då, att det här säger allt om hur Carl Bildt är.
Oj, jag vill verkligen se den bilden.
Det är bara att han står där på podiet och tar en selfie. Det ser kanske lite drygt ut.
Är det grodperspektiv eller fågelperspektiv?
Han står och håller den framför sig, för det är lite svårt att säga ifall han tar en bild. Man kan ju inte säga om man tar en bild på sig själv eller på journalisterna som står framför honom.
Nej.
Man vet inte åt vilket håll kameran är. Men det fick mig fundera på just den här speciella formen av extremt slapp satir. Då man säger, det här säger allt om något som säger absolut ingenting. Det här säger allt att Carl Bildt tar upp sin telefon och tar en bild. Cynisk jävla skitmänniska, va? Han tar en selfie samtidigt som det pågår kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran.
Om han bara hade låtit bli att ta selfien.
Det är lite svagt case. Han sa väl också allt det där bla bla bla. Ni måste tänka på mänskliga rättigheter i Iran. Alltså jag menar, jag har inget problem med människor som har ett problem med Carl Bildt. Men man får liksom jobba lite hårdare.
Mm. För det är ju inte det vi kritiserar honom för. Att han tycker om att ta bilder.
Nej, det är just det här att han håller på med Twitter och sociala medier och sådär. Ni har inte satt dit honom bara med att lägga upp den bilden på honom då han tar en bild. Det finns liksom journalister som har lagt ner åratal på att gräva i Lundin Oil i Ogaden och fortfarande inte fått ihop caset helt och hållet.
Nej, då säger
Carl Bildt är lite för hal för att ni ska kunna bara sätta dit honom helt och fullt med att han tog en selfie. Annars mitt favoritexempel på den här typen av det här säger allt satir. Att man, något som det här säger allt men det säger ingenting. Det här caset mot Sverigedemokraterna, att de sjunger tjalalala. Nu vet jag att de på valvakan när de gick in i riksdagen så sjöng så här Jimmy Åkesson tjalalala. Och sen så finns det då någon gammal bilder på Sverigedemokrater från tidigt 90-tal som sjunger Sverige åt svenskarna, tjalalalala. Och då kanske man klipper ihop de här två. Först den, Sverige och svenskarna.
För att få det att säga allt.
Ja, det här säger allt. Ni ser hur de är.
De kan bara en låt.
De sjunger tjalalalala. Ni vet, den här liksom, som bara är en melodi som alla fotbollsklackar liksom i världen sjunger på.
Ja, det är den och vad heter den? Seven Nation Army.
Ja, precis. Det kan liksom inte... Det är också... Det är väldigt lat satir att inte orka sätta sig in i Sverigedemokraterna mer utan bara ta den där melodin och känna att ja, men nu har jag sagt allt. Den här melodin, helt apolitisk liksom skrålmelodi som de har hittat två olika texter på. Det finns 100 olika texter, säkert miljarder.
Det går ju
men är det där
också?
Man går ifrån att tycka illa om politikern Carl Bildt eller Sverigedemokraternas åsikter och istället ogillar människan? Man tycker att det är drygt beteende som människa.
Ja, just det. Men då blir det nästan också en så här satir som bara gynnar dem på något sätt. Alltså det är ju bättre för Carl Bildt att han har ryckt om sig att vara lite dryg, lite arrogant. Just. Och lite sån stil snarare än att han är en sån som håller på med superfula affärer i Sudan.
Just det.
Ja, för det är lätt att sluta ta selfies, om det är hela problemet. Eller Sverigedemokraterna kan sjunga en annan sång, om det var det som var.
Ja, men det som man brukar säga om all satir om George W. Bush som gick ut på att han var en idiot, var helt kontraproduktiv. För att det var mycket viktigare att säga att han var ond. Mm. Alltså det gynnade ju bara honom att göra honom till Homer Simpson. Det var ju jättebra för honom, och fall folk höll på så. Så man borde sluta med sån lat satir.
Det tycker jag också.
Lägg inte upp en sån, bara skriv inte bara en tweet om att det där säger allt, utan läs jättemycket om Lundin Oil istället. Jag vet inte fan.
Paradise Hotel, hörni. Mm-hmm. Har ni kollat?
Nej, det har jag inte gjort.
Jag har sett bara en minut, ett klipp som var upplagt på Aftonbladet. Och då var det en kille som stod och skrek, du är tjock här, och pekade på en tjejs huvud. Hon var tjock i huvudet. Ah. Och så började hon typ örfila honom.
Ja, det var en helt sinnessjuk episod. Jag har i alla fall kollat på hela den här säsongen. Väldigt bra säsong. Väldigt mycket har hänt. Svårt för er att hänga med. Kanske,
ja, om jag också de lyssnare på... som inte har hört. Men du kan väl berätta lite, du kan väl ta oss i handen och leda oss in i det.
Ja, den stora grejen har varit att det är en kille som heter Jeppe som är här från Malmö som har varit, jag ska inte säga psykopat, för det kanske man inte får säga liksom, om en människa hur som helst.
Du ska inte ställa sådana diagnoser.
Nej, jag har inte legitimation för det heller.
Vi vet vad du gärna hade sagt om du hade fått.
Precis. Som har liksom dominerat på alla sätt. hotat, manipulerat, lurat alla. Typ. Så det har varit den stora snackisen. Och när jag använder ett ord jag hatar. Stryksnackis. Det var det stora samtalsämnet.
Temat.
Det stora temat. Men strunt samman, vi kanske inte ska gå igenom hela serien. Även om det hade varit jättetrevligt att ha så Paradise Hotel special. Men,
det hade varit helt okej trevligt. Men det kanske kan det bli trevligt på något annat sätt också.
Ja. Men vi struntar i det. Istället tänkte jag berätta om någonting som faktiskt förvånar mig med allt det här. Och det är att människor på framförallt Twitter fortfarande orkar ha den här spaningen. Paradise Hotel-deltagarna är inte så jävla smarta. Jag trodde liksom att det var konstaterat för väldigt, väldigt länge sedan. Och nu kanske man kan komma med någon annan kritik mot programmet om man inte gillar det. Men nej, nej, nej. Jag kan läsa upp här några som jag hittade. Bara genom att söka på Paradise Hotel. Kan inte se Paradise Hotel, för jag har smart-tv.
Ja, det är rätt bra.
Tycker du det?
Nej.
Fun fact. Lägger man tidigare samt nuvarande Paradise Hotel-deltagare i ett speciellt mönster, bildas den geometriska figur som har mest yta.
Vad var detta?
Det är ett lite omständigt sätt att säga att de är ytliga.
Aha.
Lite smartskaftigt.
Det är någon så här praktisk filosofi A-student som har twittrat.
Ja. Fascineras alltid av Paradise Hotel. Deltagarna tror att de spelar spelet, men det är helt uppenbart att ingen har läst sin Machiavelli.
Det är min bästa sorts människa. Människa som säger man borde läsa försten.
Att sitta och kokar framför tvn för att det är så uppenbart att de inte har läst först.
Varför har ni inte det? Har ni inte koll på Italiens 1300-tal?
Öppet brev till alla i Paradise Hotel. Sträck på er, ta examen, lär er använda ordspråk korrekt. Ja, så ser det ut i alla fall om man söker på Paradise Hotel. Och ja, jag är mest förvånad över att man orkar vara så den tusende människan som skriver så. Och jag känner också så här, bara det att man kan identifiera en dum människa betyder kanske inte per automatik att man själv är jättesmart. Jag vet inte.
Nej,
det här är ju ändå världens mest basic spaning. Paradise Hotel-deltagarna själva har spaningen att Paradise Hotel-deltagare inte är särskilt smarta. Och sen kan jag också känna så här, måste man vara så himla smart för att vara med i ett program som Paradise Hotel?
Någon som skriver att Paradise Hotel-deltagarna är dumma i tv, de kanske hade varit ännu dummare om de hade varit med i tv och bara pratat fritt.
Det är
ganska svårt att vara med i tv och inte verka framstå som dum.
De som är med i Paradise Hotel säger ju aldrig så förutsägbara saker. I deras munnar kan det komma exakt vad som helst. Och det är det jag älskar med program.
Ja, men hellre en spännande. Halvdumma människor är så himla rädda för att framstå som dumma. Är min spaning. Men alltså här, om jag framstår som dum ibland i det här programmet, så är det för att jag är säker på min egen smarthet. Jag är säker i min smart roll.
Vilken osympatisk grej att säga.
Va? Är det osympatiskt?
Ja.
Ja, men jag säger ju inte att jag är smart, jag är bara trygg i min smart roll. Jag vågar. Jag kan ta på mig en dumklänning och gå runt och vara dum.
Dumklänning?
Ja, men jag tänkte det var ju någon sorts analogi med att vara trygg i sin mansroll. Ja, skitsamma. Ja, det var osympatiskt.
Nej, det var inte så farligt.
Ja, men det är jobbigt att Twitter befolkas av så mycket halvdumma. Man gillar ju liksom tydligheten att det finns dumma och smarta. Men Twitter är ett forum för de halvdumma.
Och jag kan tänka, i ett sånt här program som Paradise Hotel så borde det snarare vara meriterande att vara lite, lite dum. För det tråkigaste jag skulle kunna tänka mig är att det sitter en massa smartskaft där vid poolen i så fotriktiga skor.
Skitsnygga
smartingar. På ett glas vin, diskuterar Machiavelli.
Men det är som sagt, om de är jättesmarta så kanske det skulle kunna vara intressant.
Ja, men om det är halvdumma människor.
Som bara sitter och säger plattityder.
Det här samhället har ingen plats för halvdumma. Jag säger det. Vad ska vi med dem till? På riktigt. Det är helt...
Det är en hälsning till alla som har twittrat där om Paradise Hotel. Att det kommer gå åt helvete för er. Tack ska ni ha, Kringlan Svensson och Nanna Räkan Johansson.
Nej, jag vill inte ha det. Fan.
Det här var allt för Lilla Drevet den här gången. Jag heter Ola Söderholm. Vår sponsor heter Akademikernas A-kassa. Tack så hemskt mycket till er.
Ja, tack så hemskt mycket.
Gå in på aea.se och lär er om hur man gör för att gå med i A-kassan om ni inte redan är med. Vi hörs igen nästa fredag.
PS, hashtag ner lilla drevet.
Som ett ord, ja.